välkomna till avsnitt 322 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas, som är dig.
Kjell, jag tittade i vår... Alltså det är intressant, det här är ju ganska... Det här är en intern spaning, men då får det vara så. Jag kollade i kalendern. Jag skulle se vilken tid har vi bokat. Har vi bokat den här inspelningstiden 14.30? Ja. Ja, så kollar jag, så står det så här, podda, plats, ja, och så står det faktureras, nej. Kistsänkare, nej.
Du hade gjort en begravningsbokning på själv?
Alltså jag vet inte, för jag har ju bokat som vanligt i vanliga våra kalender eller Teams eller vad det nu är jag har bokat i. Och då står det att ja, jag ska inte ha kistsänkare. Och då tänker jag, det är skönt så länge vi inte behöver kistsänkare när vi poddar.
Men det kanske...
Tänk om jag stått ja, då hade det varit riktigt obehagligt.
När sista avsnittet ska göras, för den dagen kommer ju.
Ja, det, alltså, det kommer ju att hända.
Den dagen kommer ju. Då kanske vi ska ha en kistsänkare. Vi kanske skulle ha en liten begravningsakt då.
Ja, kanske
sänka
det.
Ner poddmicken. Fast har vi minneskortet då? Och så sänker vi ner den.
Ja, fast, eller? Just det, fast då kan vi ju inte spela in när vi sänker ner. Alltså vi kan inte...
Just det, men man kan höra att ljudet blir längre.
Ja, fast hur ska vi då få tag i minneskortet?
Vet
då får vi spela in med en annan mikrofon.
Ja, och så sänker vi den här micken som en ritual.
Ja, just det.
Hörru du, jag är väldigt, väldigt forcerad idag, så jag, det var därför jag gjorde en inledning som var väldigt lugn, så att jag själv ska komma ner i puls. Jag springer och jag springer. Jag återigen möttes av en sån här häromdagen, någon som pratade i ofullständiga meningar och refererade någonting till podden. Jaha. Alltså så här, hur menar ni där? Och alltså så fort man har liksom stängt av, då har jag typ glömt bort vad vi pratar om. Först du skickar filen och jag ska lägga upp det, just det, ser rubriken, just det var det vi pratade om. Och sen när jag lyssnar så kommer jag ihåg, ja just det var då vi pratade om det där. Men om någon kommer, framförallt om det inte är det senaste avsnittet utan det har gått ytterligare en vecka, då bara, men vänta nu, ska man ta ställning till varför vi sa på ett visst sätt? För det är, ibland kommer det till mig så här, men så här är det. Jaha, om vadå? Ja, då har vi liksom svamlat till någonting här.
Ja,
och
ja.
Inte haft,
fast det är bra när man får höra, så att vi, om vi liksom får en respons som vi kan svara på, så är det ju bra.
Ja, absolut.
Så. Men det, det är ju precis likadant för mig också. Jag, när jag har det är till och med så här ibland, jag har redigerat på podden, jag sitter och redigerar podden, och sen ska jag ge den ett namn. Vänta nu.
Då har du ändå suttit och redigerat den precis.
Fast det är ärligt så att det, jag sitter kanske inte och lyssnar jättebra hela tiden. Jag lyssnar igenom hela, men det är mest om man hör en vi säger, nej det här tar vi om. Eller någon sån här, brukar jag inte bry mig om så mycket längre. Det redigerar jag mycket mer för. Jag bryr mig inte så mycket om ön, utan nu är det mer, det är som ett samtal, och inom det så får det vara lite så också.
Lite,
men om vi däremot säger dumheter eller gör fel eller kissar på oss.
Stopp.
Nej, vänta, det här tar vi om. Nej, så jag ska inte
får säga. Har fyra ben och är ett däggdjur. Ja. De är inte besläktade med val och sådär.
Just det. Sådana
grejer. Fast, guldet ni inte får höra.
Ja, just det. Just det guldet tror jag aldrig vi har
snubblat på.
Nej.
Hur är du, Kjell?
Ja.
Vad heter det? Jag var med om en minimal upplevelse, men
i det här är allting stora upplevelser.
Ja, jag har varit inlåst häromdagen, förra veckan. Så vi precis i rummet där vi är, hade vi ett möte, vi pratade om miljö och bla bla bla. Och så skulle jag liksom iväg på nästa grej, så jag ska ta mig ut. Så kommer inte ut. Så liksom vredet på låset bara snurrar.
Jaha.
Och det är ändå någon, en kollega till mig som tänker så här, ja, men han är inkompetent, han kan inte öppna dörr. Så hon kommer också och börjar snurra. Och jag börjar bli senare och senare till mitt möte. Så att vi får ju ringa på fastighetsmästaren. Släpp ut oss. Men idag har
kände ni då top of the world då, liksom, när ni satt där?
Alltså så här, eftersom...
Sitter inne i ett sammanträdesrum och kommer inte ut.
Nej, precis. Dels så var jag inte själv. Nej. Alltså det hade ju kunnat vara så här. Att jag hade sprungit in här för att gjort någonting utan telefon.
Ja, just det.
Och då hade det inte gått så bra.
Nej
men alltså, det var den tanken kom ju ändå till mig. Så här, hade jag varit här själv nu, vad hade jag gjort då? För nu var vi sex personer, alla hade telefoner. Det var innan kontorstid var slut, så det gick ju ganska fort att hitta någon
som kunde komma hit
och så här, hjälpa oss ut. För det är det här rummet också, finns det inga nödutgångar som är bra.
Man kan hoppa ut genom fönster, men det är väldigt högt.
Långt.
Man får hoppa långt också. Ja, långt om man räknar uppifrån och ner, så det är ganska långt.
Ja, precis. Men du, jag vill fortsätta på min... För det, samma dag, det var faktiskt fint och kul och se något annat. Jag var och besökte grannförsamlingen.
Jaha.
Och dess språkcafé. Okay. Det är en före detta medarbetare till dig och mig som även har varit med i podden ett par gånger.
Mm.
Som har övergivit oss, förrått oss. Nej, och lämnat till en grannförsamling för att jobba mer med diakoni. Mm. Så vi besökte en verksamhet där som ett språkcafé. Men jag blev så här drabbad av... Just det, så här kan man också göra. Och det här, så här bra kan det vara. Alltså dels var det väldigt mycket folk.
Mm.
Från väldigt, både vad jag kunde höra och se, olika nationer. Och direkt när jag kom in så var det ett par stycken såg att han är ny. Så de kom fram och hälsade på mig på olika kvalitet av svenska. Eller nivå av kunskap.
Ja.
Välkommen hit, här finns det, du kan sitta här. Och sådär. Och det tycker jag var, det var fint, det otroliga, genuina bemötandet.
Mm, mm.
Och det var något sådär, det var något sånt här äkthet i att vara kyrka. Men sen när jag hade varit där och besökt det, tänkte jag såhär, det här är världens bästa verksamhet. Men man måste vara rätt person för att bedriva det.
Absolut.
Jag hamnade i ett, liksom, där jag kunde känna mig lite bekväm. Men det hade varit svårt för mig att bedriva en sån grej liksom. Ja, men det var bara så fint liksom. Men det är verkligen viktigt att det är rätt personer. Och där är det helt rätt personer som jobbar med det. Och det var väl en fröjd och så här inspiration. Att just det, så där kan man vara i kyrka också.
Så spretig, och då menar jag på ett positivt sätt, som vår kyrka är. Liksom.
Ja.
Som verkligen är inne på alla möjliga olika områden, och delvis beroende på vilka människor som jobbar där och som liksom är engagerade i olika saker. Men det är ju väldigt, alltså, det är väldigt lite som man kan säga så här, nej, det där är inte kyrka. Det där ska kyrkan inte göra.
Nej,
alltså, så,
nej, jag vet,
som det är nu liksom.
Och
det är
utmaningen.
Ja, alltså, precis. För det är positivt att det är så, men det är också framöver så är det kanske svårt att fortsätta med sådana saker, för det har vi varit inne på tusen gånger här, att vår ekonomi i kyrkan ser sämre ut. Och vad, till slut så hamnar vi på kärnverksamheten, och vad är kärnverksamheten?
Ja.
Liksom. Och återigen, utifrån sett så är det diakoni. Så.
Precis, men styrkan där i att vi kan vara olika och göra olika saker, eller så här, det är fortfarande så fint och bra att vi kan vara... jag vet inte, det får inte bli för personbundet heller, för att då om den slutar då rasar allting. Så är inte meningen, men det blir så mycket bättre när man får göra med hjärtat.
Ja, visst.
Och sen kan man ju då, om man tycker så här, det här vill vi fortsätta med, att man fortsätter och försöka rekrytera i andan liksom, att göra det. Men det är inte helt lätt. Det var en så här bara ögonblicksbild.
Vi hade under många år i den kyrkan som jag tidigare jobbade i, så hade vi under många år en samtalsgrupp, alltså äldre, framförallt damer, som träffades på onsdag förmiddagarna under diakonens ledning.
Just det.
Och då hade vi en diakon som var, som man säger i våra kretsar, brann för det här. Och så hon hade det här och ledde de här. Det var allt möjligt de pratade om. Och så fikade de lite och så var det liksom trevligt. Och så kunde man, om man ville, avsluta med veckomässa, för det var på onsdagarna. Sen så vid något tillfälle så var diakonen ledig eller sjuk eller så jag hoppade in och hade den där samtalsgruppen, och det var ju dåligt av mig. Jag skötte det dåligt. Det var inte dåligt att jag hoppade in, men det var dåligt. Jag var inte rätt person alls. Nej. Men det, alltså, gruppen överlevde ju, för sen kom ju diakonen nästa vecka igen. Men sen så kom det ju, när den diakonen slutade, då var det inte självklart för nästa diakon att fortsätta med det här. För den personen, den diakonen brann inte alls för den här typen, utan för helt annan verksamhet som var fjärran från det här. Och då lades det också ner, den här samtalsgruppen. Och det, jag gissar att det var ett lite upprört bland de som var
sorg,
där.
Liksom. Sorg,
ja, men absolut. Men samtidigt, ja, om man känner att hade du sett att det hamnat på mig, men du Kjell, nu får du ta över den här gruppen, då hade jag ju också lagt ner den. Mm. För jag hade ju aldrig gått i land med att ha en samtalsgrupp varje vecka på den här, med den här förutsättningen.
Ja, ja. Och där blir den här balansgången, för att det är så brett vad man kan göra. Alltså så här, vi söker en präst, vi söker en diakon. Och dels är det så himla svårt att hitta någon som boxar in allting. Ja, man inte är intresserad av i alla fall. Utan då börjar man så här, okej, nu får vi den här personen, har vi möjlighet att få hit. Och då brinner den för det. Men ja, det är så klurigt det där. För det som är liksom grundläggande, det kommer, alltså en som är präst kommer ha begravningar, vigslar, dop, gudstjänst. Men resten är så himla öppet. Så.
Ja, det är verkligen. Och återigen, det är spretigt på gott och ont. Ja. Alltså för att det är väldigt, vi har väldigt stora möjligheter, ska jag säga hos oss i alla fall. Jag ska inte säga att jag har jobbat i hela Svenska kyrkan. Nej. Det har jag verkligen inte. Men åtminstone hos oss är det så att man har så stora möjligheter att få utveckla sina egna talanger och sidor, liksom, att man får använda väldigt mycket av det som man är bra på i sitt jobb. Och då är det ju gärna så att man tar på sig och gör sådana saker så att den dagen exempelvis jag slutar, så den som kommer efter mig kommer säkerligen inte att göra kyrkrottan.
Nej, till exempel. Nej.
Och sådana grejer. Nej. Det gör jag för att jag tycker det är en kul grej.
Jo, och sen är det så här lite var sak av sin tid.
Ja, alltså, så är det också
tiden
såklart.
För kyrkrottan. Och
det kan ju vara så att även om jag jobbar här till jag blir pensionär, så kanske jag inte är kyrkrotta till jag blir pensionär.
Nej.
Så är det ju också. Självklart så är det så att verksamhet också dör ut av andra orsaker än att människorna gör det, så att säga.
Jo, förändras över tid, för nu behöver vi här och sådär. Och jag tänker så här, du är ju väldigt diakonal, det är det också, men nu var det digital.
Digital, just det.
Och gillar den produktionen liksom. Och söka någon, hej, vi söker dig som präst som är, det är inte helt lätt.
Nej. De sökte ju det i en församling i närheten. Jag vet inte hur det gick.
Nej.
Men jag vet att de sökte en präst med specialintresse digitala lösningar. Typ så. Men som sagt, jag vet. Och det är så, men det är enda gången jag har sett det.
Ja.
Och det är ju efter pandemin också, tänker jag. För att jag har svårt att tro att någon före pandemin skulle ha sagt att vi söker en präst med digital erfarenhet.
Inte på församlingsnivå.
Inte på församlingsnivå.
Utan då ska det ju vara någon stift.
Ja, absolut. Liksom. Ja, visst att man har en sån. Så, för att det har varit väldigt... det är ju nu. Så det var ju vid pandemin som allt det här digitala exploderade. Så. Sen har vissa församlingar valt att fortsätta och andra inte.
Vi kan lämna det. Hur är det med dig? Den frågan ställde jag inte, tror jag.
Nej, men det är väl rätt. Jag känner mig lite mosig i hjärnan. Så jag är inte forcerad idag, utan jag är snarare lite dum i huvudet. Vänta, vad säger han till mig nu? Men det är bra annars.
Ja.
Jag hade en temagudstjänst i...
Berätta.
I söndags. Och jag återgick till brottsplatsen, det vill säga den kyrka där jag har jobbat i 12 år och hade en temagudstjänst där med texter och musik av Povel Ramel. Och det här är ju en helt ny temagudstjänst. Jag har ju haft temagudstjänster de senaste åren, men det har inte varit några nya, utan jag har gjort dem. Dels har jag gjort digitala varianter av gamla, men också har jag gjort repriser på gamla i den kyrka jag nu jobbar då, med lite förändringar. Men det här är... Nu hade jag hittat på en helt ny, så att säga, med nya texter och nya... Ja. Och så att det var lite ringrostigt så där faktiskt. Det kändes lite så här. Och framförallt så kände jag, har ju sagt där i podden 1000 gånger att man jobbar med en högmässa, så tar det kanske 2 timmar i aktiv tid. Då ska man jobba med en temagudstjänst, tar det 2 veckor ungefär i tid. Den här gången hade jag missat den delen, att jag ska ha 2 veckor i tid. Så att jag var inte riktigt färdig. Söndagen kom var jag färdig. Men då hade jag suttit uppe hemma i min säng och skrivit predikan i ett par, tre nätter liksom, för att jag skulle bli färdigt. För jag har haft en hel del annat också.
Att det är ju lite motsvarande om du ska göra en stor konsert, ett verk, om du är musiker. Alltså du övar... Om, alltså så här, vad ska jag säga, en körövning eller en söndagsgudstjänst vanlig, då bara är det som en högmässa för dig.
Ja, just det, ja, precis.
Och sen kommer det här stora grejen där du kanske ska skriva nya arrangemang.
Ja, just det.
Och det blir motsvarande, och därför motsvarande, får det inte bli för ofta.
Nej, just det.
Så skulle du inte hinna, så skulle inte lusten...
Sen
skulle
håller vi också på med den här adventskalendern, ja, digitala, som vi gör åt församlingen. Plus helgmålsböner som vi spelar in åt församlingen. Ja. Och som ska redigeras och planeras och sådär. Så att jag hade mindre tid och satt igång senare än jag borde ha gjort, helt enkelt. Så, att, det, så jag var lite orolig när jag faktiskt på riktigt, jag låtsas inte, utan jag var faktiskt lite orolig. Är det här bra?
Jag håller det.
Och det brukar jag inte känna, tror jag. Jag brukar nog känna ganska bra att det här är bra. Liksom. Men alltså, håller verkligen det här? Men det gjorde det, visade sig. För att det var till och med folk där från Povel Rammelsällskapet som kom dit och tackade och var nöjda.
Hur ballt var inte det?
Det var rätt så häftigt faktiskt. Och när han kom ut, när vi hade... Temagudstjänsten hette Ta av dig skorna, du står på helig mark. Jag hade liksom blandat lite där, för att en av Povels största hits hette Ta av dig skorna. Och som var jättepoppis på 60-70-talet. Och sen så finns det en text i Gamla Testamentet i en andra Mosebok. Där Gud säger
just
till Mose,
det.
ta av dig dina skor, du står på helig mark.
Ja.
Så då tänkte jag, det här var en kul sak att mixa. Så det hade jag gjort då. Så då sjöng kören Ta av dig skorna, och så hade jag, läste vi den här texten och så försökte jag knyta ihop det här lite grann. Då. Och sen när jag... jag brukar stå efter gudstjänsten, brukar jag stå vid utgången och, ja, om någon vill säga något så säger de något. Och då kom den här mannen från Poveramsällskapet med skorna i handen. Han sa, jag tog av mig skorna. Så här. Och så kom det en farbror till efteråt så här, som inte var därifrån utan var en av våra vanliga kyrkobesökare. Och kom där, jag tog av mig skorna. Så att det var ju roligt. Så de var glada och nöjda. Och det var väl en sak att Poveramsällskapet var nöjd. För det betyder bara att jag hade massa Poverammel med. Men våra kyrkobesökare, normala kyrkobesökare, var också väldigt nöjda och glada och tacksamma. Så att, och jag var också det. Så att det var riktigt bra faktiskt.
Har du en temagudstjänst crowd? Alltså kommer det du fattar, en grupp som kommer, som du ser återkommer alltid när det är...
Nej, inte riktigt så. Det finns...
Så då kanske temat som lockar
mer? Ja, precis. Så att jag tror att inte allt för liten del av församlingen igår gick dit därför att det var Povel Ramme.
Ja.
Och annars har det kommit en inte liten del av församlingen som tycker om Dan Andersson eller Selma Lagerlöf eller vad det nu kan vara. Så att lite så är det ju. Men annars, de är ganska trogna, våra ordinarie kyrkobesökare. Mm. Så här. Men jag vet att vi brukade säga det lite grann i början av när jag jobbade där. Så hade vi tre präster som jobbade där då, vi var väldigt olika. Vi hade tre verkligen olika inriktningar. Och där hade vi våra fans liksom, som de visste att den här kommer... När jag har gudstjänsten, sen kommer de kanske annars också. Men vissa, man känner att vissa kom gärna. Alltså, jag brukar gå när det är du eller sådär. Så är det. Och det är ju inte vi de enda prästerna som har upplevt. Utan det är det ju. Men här var det,
nej, men här är så speciellt. Jag tänker om det kommer liksom någon som återkommer för att det är temagudstjänst. Och då kanske svaret nej. Utan de kommer för att det är ett speciellt tema.
Ja, så skulle jag tro att det är. Eller jag skulle säga
skoj.
Att det är så.
Oh. Ja, så vad händer i dig när du får göra det här då? Att se framför mig vad som händer, men kan du inte berätta?
Det är ju roligt. Alltså, jag kommer ihåg under min första temagudstjänst som jag hade för många år sedan.
Vilken var första?
Den som egentligen var först räknar jag inte, för det var ingen sån som jag har gjort sen. Utan den första var nog, kan det ha varit Himlaspelet, tror jag. Jag tror att det hade varit det som var den första. Då kände jag, då sa jag till musikern sen efter att nu kan jag gå i pension. För då känns det nu är jag så här, bättre än så här blir det inte liksom. Både från min sida och från inputen jag fick liksom, att det här nu
räcker det.
Bättre än så här blir det aldrig liksom. Men sen har jag känt det fler gånger att det här var bra det blev.
Det var enda gången. Det började ganska många år sedan.
Ja, nu är det ganska många år sedan, så att jag har fortfarande tyckt fortfarande kul. Det är ju roligt alltså, och just det här känslan. Nej, jag brukar ju som sagt känna, tror jag, att det här är rätt bra, men det går ändå aldrig att avgöra hur det tas emot när man kommer in.
Nej.
Och så känner man, det här folk, de tar in det här liksom. De sitter och ler eller de är med eller sjunger med, alltså så att, och det är ju en Och de, många som säger också att det är så bra nu du knyter ihop den här texten med den här och sådär. Och det, ja men okej, då lyckades det. Och då är man ah, det är verkligen, det men, är sann san och äkta glädje, verkligen.
Tror du vi skulle ha fler gudstjänstbesökare? Oh, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Om man lägger ner, om man hade liksom haft möjlighet att lägga ner den här tiden inför varje söndag.
Ja.
För nej, svaret är nej. För att, svaret är nej, för att om du lägger så mycket på en vanlig högmässa så kommer inte...
Den förändras inte, nej, i alla fall på så mycket. Därför att den har ju sina fasta ramar och regler. Liksom, där vi kan inte göra så stora förändringar i den. Man kan ändra musiken, man kan lägga till extra musik. Man kan läsa någon extra text eller dikt. Eller så här, men vi kan inte ta bort den formen som finns. Nej. Speciellt inte om det verkligen står högmässa. För då är det verkligen regelbundet. Så här måste vi göra. Liksom. Mm. Inte regelbundet, det är bundet av regler. Mm. Hur man ska göra. Så kan man, kallar man det mässa så är det lite smidigare. Men ändå. Det är ändå vad, det här måste vara med, det här måste vara med. Temagudstjänster har jag ju inga måsten överhuvudtaget. Mm. Jo, jag brukar ha med... tacksägelserna, alltså fördöpta och avlidna och sådär. Det brukar jag ha med även i temagudstjänster. Men annars är ingenting som vi måste ha som vi har i alla andra gudstjänster. Så att jag tror inte att det handlar om. Det var intressant att se, vet inte varför, om det var temat som lockade eller om det var kör eller vad det nu var. Jag hade gudstjänst först klockan 11 i den, om man vill kalla den för huvudkyrkan kanske, den 1100-talskyrkan där jag normalt jobbar. Och sen så hade jag den här temagudstjänsten klockan 3 på eftermiddagen, och det är en ganska ny tid för den här kyrkan att fira gudstjänst klockan 3 på eftermiddagarna. För man har också haft klockan 11 tidigare ju. Mm. Och så det har ju varit lite oro så här, hur kommer det att bli här nu med den här klockan 15 tiden och så. Och när vi hade gudstjänst klockan 11, då var det en kör också i den kyrkan, och jag räknade först till 10 personer i kyrkan, alltså besökare. Sen så kom det ett par stycken till när vi redan hade börjat sådär. Mm. Så att, för jag jämförde att det är ungefär lika många i kören som det är i församlingen. Mm. Det var en ganska dålig söndag, och det har varit ganska dåligt sedan pandemin. Det har varit, vi hade fått igång ganska bra besökarantal i före pandemin, men nu har kanske folk hittat annat, jag vet inte. Mm. Men sen klockan 15 så var det mycket folk, alltså absolut inte fullt, för det blir det ytterst sällan om det inte är första advent eller sådär. Men mycket folk som var där och glada och sådär. Så att du känner, men vad kul att få komma hit och göra det här också, få den upplevelsen idag. Och inte bara se den tomma ekande kyrkan.
Nu kommer jag Sverige kyrkan, vi är inte riktigt i kyrkan. Så det känns,
nej, vi är ju i församlingslokalen. Så att, ja.
Du står på helig mark, svär hur mycket du vill. Som det står skrivet baklänges. Nej, men så här. Gör formen då att... Gör det oss en otjänst. Alltså, vi har pratat om form. Ja. Och att det är viktigt för att så här, oavsett vilken kyrka du går i så kommer du känna igen dig om det är Svenska kyrkan. Och så vidare och så vidare. Det bär någonting. Och efter år har gjort det alla tider och sådär. Mm. Och det är bra. Det är vi överens om.
Ja, ja.
Men finns det också så här... Blir det förbundet liksom?
Ja.
För skulle du inte, det behöver inte vara sån här, det fattar jag, det inte går varje gång, och det blir också
knasigt
liksom. Men om man hade enklare former så att det vart större utrymme för flexibilitet liksom.
För
jag kan ju sitta ibland som är vän av viss liturgi, den jag råkar gilla. Alltså
så är det ju.
Men sen sitter ibland så här, nu blir det onödigt långt för att vi måste ta oss igenom de här passagerna som även från prästens håll upplevs som en passage.
Mm.
Det finns inte den här glädjen längre. Det här
var tillspetsat som du säger, men det ligger någonting absolut
gör
i
det.
Och det, för det är utifrån min synvinkel så är det ju också så. Jag menar, när att gå in och ha en, nu åter till den här temagudstjänsten då. Men jag går in och har en temagudstjänst där jag inte har några liksom färdiga, där finns det inga, det här måste du ha, det här måste du ha. Så det är klart att där bärs jag ju i princip av glädje hela tiden. Det är en enda temagudstjänst jag har gjort som jag själv tyckte att det här var inte så bra. Och det var en vi gjorde med Martin Luthers texter, för det var Lutherjubileet, och jag fick en fråga, kan du göra en temagudstjänst om Luther? Och jag är väl ingen sann Luther-fan på det sättet, så att jag gjorde den, men allt annat bär sig av en glädje liksom. Och det är verkligen, det finns inga passager utifrån min synvinkel. Sen kanske folk uppfattar det så, jag vet inte. Men för mig så är det ju att det här finns, det är ingenting som jag går in och gör som är tråkigt där, utan allt är kul som jag får. Men på högmässan är det annat. Det kan vara så liksom. Sen är det, jag trivs också med högmässan, det har vi sagt förut, så jag tycker om den varianten också såklart. Och jag tycker inte att man ska skrota den, det tycker jag inte heller. Men jag ibland blir det, och jag kan ju, om jag själv går i kyrkan och då är jag ju med på, alltså jag vet ju allt vad som ska hända och så här, och ändå så här, nej, jag visste. Åh, nej, men vad är klockan nu? Hur länge ska de hålla på här? Så här. Och då är det något som inte är riktigt bra. Nej. När inte ens prästen tycker att det är
lyser, nej, liksom. Nej, det var roligt. Bara, jag var därför jag fnissade till att den enda temagudstjänst har gjort om en kristen person. Det var den som inte lever. Alltså, ja, du fattar vad jag menar.
Ja, just det.
För annars har det varit med kristna inslag.
Ja, ja, just det. Ja, det är väldigt mycket kristna inslag.
Ja, jag vet. Men, det var...
men när du frågar så här, det, så här vad ska vi göra? I den kyrka där du mest har jobbat de senaste åren. Ja. Där är det ju mycket folk. Ja. Och vad är det som gör att det... För jag har ju haft gudstjänst där och den är ju delvis... Alltså, man har ju inte uppfunnit hjulet där heller. Vissa grejer skiljer sig från andra kyrkor, absolut. Men det är, men det fortfarande är ju... en ordning som man följer.
Absolut, och, liksom, och det är ju våran huvudgudstjänst.
Ja, precis.
Så att, det blir nästan ett temaavsnitt om det, men alltså, det handlar ju om allting runt omkring. Ja. Alltså att det är 30 år av alfa-arbete som har byggt en stark församlingskärna. Det är ett oerhört starkt volontärsarbete. Lovsången är något som är en av nycklarna. Mm. Det är alltid varje gudstjänst mycket mer än varje i andra. Så det är olika saker. Så att gudstjänsten, skulle vi börja om, hur man nu skulle vi göra det, men att ha mässan som den är nu, som följer ordningen, såklart, då skulle det inte vara så mycket, utan det, där skulle jag säga att det är det runt omkring som man byggde in. Man har innan mig arbetat riktat, saker ska ut i verksamhet, få ett volontärskap, ett tjänande, och sen tillbaks in i mässan. Alltså att det ska peka in mot mässan liksom. Men det är ett stort arbete som har pågått under lång tid, så att jag tänker. Men sen har vi också en lovsångsmässa var 14:e dag. Och den är ju spännande, för där är ju verkligen lovsången och predikan. Det är ju fortfarande mässa, så delen finns med, men det, man har skalat av så mycket man kan av varandra. Så mycket lovsång och ganska lång predikan. Och där kommer det ju väldigt mycket folk som har det som sin liksom gudstjänst. Men man får titta på det lokalt, men jag tror att det är farligt om man bara sitter och inte gör någonting och tänker att liturgin, traditionen bär. Ja, men sitter du där då, om du kom 10 i vår huvudkyrka eller 15, så det är för lite.
Det är alldeles för lite. Det är inte roligt, nej, alltså. Varken för oss som tjänstgör, kommer in och tittar och så, oj hoppsan, det sitter 10 stycken där. Och inte kul för de som är där heller.
Och det som händer då också, det är ju att din ambitionsnivå automatiskt kommer sänkas. Alltså jag var ju ansvarig för en av ungdomsverksamheten här, när vi började med den fullt av ungdomar. Och sen öppnade vi en till som var en bättre dag, och då var den här bara krympt. Till slut, sista gången skulle jag ha en terminsplanering. Vi skiter att planera. Vi öppnar och det är ju ändå de här som kommer. Och då blev det ju ännu sämre. För jag gick ju dit och så inte ens gjorde med vänster hand, utan vänster lillfinger. Låste upp, fanns där, snackade lite. Och för handfulla som var kvar mot slutet, värdefullt mötesplats. Men för mig var det ju värdelöst. Sett någonting stort och så... Sen gjorde vi något nytt och då blommar det upp igen. Och nu står vi också och funderar, behöver vi göra någonting nytt igen för att det ska hända? Nu pratar jag på ungdomssidan.
För att det
tar ju bort, när du sitter, det är klart att du kommer planera din predikan väl, så du satt för att berätta ordet, tjäna det. Men det händer någonting i dig och du kommer själv så här. Hur kul är det liksom?
Nej, men så
jämfört
är det,
om visst, det sitter 100.
Absolut. Man påverkas, och inte minst så påverkas man ju av, om man, även om man har förberett och gjort allt som man verkligen ska, och så kommer man in där och ser att det sitter 10 personer i en stor kyrka som rymmer 200 eller vad det nu är. Och det är klart att det påverkar din geist liksom i själva gudstjänsten också. Man blir ju inte, alltså, om man gör en gudstjänst där det är mycket folk och man får kanske, inte så att folk ropar bravo och så här, ja det har faktiskt hänt, jag har fått applåder vid något tillfälle, men det ska jag inte räkna med. Men att man ser att folk är med, eller om man sjunger med och det är glatt och det funkar och det blir svung liksom. Än att man står och aha, och nu, ja just det, och där sitter de där och de sitter där och rör inte på munnarna. Alltså det är klart att det påverkar, vilket gör att jag blir sämre, och då får ju de en sämre upplevelse också, såklart. För då blir det ju det, alltså det har prästen varit så oengagerad idag.
Liksom. Ja, men så enkla är vi. Jag satt med en grupp musiker som inte hade mött mig i rollen som chef, kan vi säga, och kanske hade utgått alltid från att tid haft en präst som liksom ledde. Så. För då satt vi och pratade om helgtjänstgöring, att det ville finnas tid för konsert, men att våra kyrkliga handlingar går ju först. Det vet alla om, det är ju inget snack.
Ja, så nej,
vi har några få saker vi måste göra för att vara, inte, utan vi ska göra, vi vill göra och verkligen bli inför. Och de går alltid först. Handlar om helg så är det dop.
Ja, just det.
Men och så satt den där, och jag vet ju vad alla de här tänker. Men ingen vågar ju säga så här, jag vet ju att det är klart att det är mycket ballare att göra en stor konsert för 150 pers, där du står och dirigerar eller sjunger eller vad du nu spelar.
Än
att spela Trygga Räkan för tredje gången den dagen.
Ja, det är klart.
Och när jag liksom sa det, jag förstår att de bara, va? Kan man säga det? Ja, men låt oss ha en ärlig diskussion. För jag bara, det spelar ingen roll vad vi tycker. Vi kommer göra det här. Och det vet ni. Men om vi tar bort, om vi rycker det plås, eller jag vet inte, om vi tar bort det stigmat, någonting. Och kan faktiskt prata ärligt. Att jag förstår att det är det här ni hellre gör. Och det betyder inte att ni inte tycker om dop. Men låt oss vara ärliga. Och då fick vi en så mycket bättre diskussion. Och jag tänker att ibland tror jag att den diskussionen som är svår skulle behöva äga rum även kring gudstjänst och massa saker vi gör. Så, för att vi har ju alltid gjort så här och så, men om vi är ärliga, temagudstjänst är ju roligare att göra.
Absolut.
Och det gör det ju inte, det är ju inte mindre gudstjänst liksom. Jag tror att vi behöver våga ta de där samtalen innan, nu låter det drastiskt, men innan det är för sent. Medan vi fortfarande har en grupp att bygga på, att lyssna in.
Nej, men
utan att tappa bort oss själva.
Såklart. Där är ju intressant också, som du säger, att vi brukar inte benämna det här, men så är det ju naturligtvis för oss alla. Vissa grejer gör vi hellre än andra, och det är klart att som du säger där, en musiker som kommer att spela samma psalm tre gånger eller fyra samma dag, tänk om jag vore på en konsert. Och det kan ju oss emellan, vi har ingen som lyssnar nu, så kan det ju vara så för en präst också. Jag har en temagudstjänst, vi gör det här, eller man gör en livesändning eller något så här, och det händer någonting här, det här är kul. Och så, istället för att stå och säga i Faderns och Sonens och hela hennes namn för fjärde gången samma dag
liksom. Absolut.
Så är det ju. Och det är som sagt, det är inte, det är på något vis, så är det ju att Det får inte nämnas liksom. Det är lite
som Voldemort.
Det är som Voldemort.
Men på riktigt så här, för jag också sitter ju ibland, inte lika mycket nu men som förut, men i olika ekumeniska sammanhang, och det kan ju också finnas några saker och det bara så här, ska hypas på helheten, om det är vissa, jag vet inte vad jag vill säga, och jag sitter så här, nej, men tycker du det här i ditt hjärta, om du och jag ska sitta, vi tar bort alla masker, allting, tycker du det här? Så, för man vill vara så, det handlar ju om att du ska tjäna församlingen, tjäna Gud, det stora. Men jag tror att det skulle bli mycket mer fruktsamt om man i fler rum vågar så här, hörni, kan vi inte ha en ärlig diskussion? Sen kommer man ju tycka olika, då måste man ju vara beredd på det. Att vad händer i den här ärliga diskussionen? Men jag tror att det är viktigt. Jag tror att kyrkan skulle vinna mycket på det. Så här, vad behöver vi här i det lokala? Det som har hänt, tycker jag, eller det som har hänt, tycker jag, ja.
Säg det en gång till så blir det ännu bättre.
Ja, precis. Det som har hänt, tycker jag. Nej, men det är så här, att det har skett en förändring på tanken kring bara centrering och fokus på söndagen till att veckan är också lika viktig. Alltså det skedde för någon gång. Alltså jag märkte av någon gång att okej, nu pratar vi på ett annat sätt, att onsdagens öppna hus som lockar så här många, wow, är, ställer sig liksom, i alla fall bredvid gudstjänsten.
Ja,
det är inte, ja. Och där händer någonting. Men jag tror att vi behöver våga.
Men det är ju som du säger, tror jag, där, att skälet att vi inte tar upp det oftare, det är ju för att vi har olika uppfattningar om det.
Ja.
Och man tycker att, och jag, inte minst jag, tycker att det är jobbigt att sitta och liksom och ta upp eller avvikande uppfattning liksom, för det som vi var inne på förra veckan, är de för dumma så blir arg. Så att det är svårt liksom att om man är ett par stycken så kan man nog höra en hyfsat bra diskussion, men när man sitter i en grupp och det sitter tre stycken som tycker en sak och en annan som tycker en annan, då är det svårt att ha en öppen och ärlig diskussion. Men jag tror att det är bra att göra det.
I det här fallet, om det skulle vara på presskollegiet, tror jag är fel. Det sitter 13 präster. Jag tror att det blir för stort. Men däremot om ni skulle hitta andra, och det är inte bara präster som ska diskutera, utan det behöver diskuteras bredare.
Precis,
liksom.
Precis.
Men det är ändå prästen som är ansvarig för gudstjänsten. För det är just där vi är nu, om gudstjänsten. Så jag tror att det skulle vara, jag tror att vi skulle våga må bra. Men då gäller att någon säger först här, hörni, så här tycker jag. Och står liksom för det. Men det är svårt.
Absolut. Eftersom, som sagt, eftersom vi har fått en rock, så här, vi ska, det här ska vi tycka, det här ska vi tycka om. Det är som man
har
ju
en
ofta
krage som vi ska
ja,
upp,
ja, absolut. Och det är väl, eftersom vi är människor så tycker vi olika om olika saker. Men det är ju, folk blir förvånade när man säger och frågar att vigsel är väl det allra roligaste vi har. Nej, jag föredrar en redig begravning framför en vigsel. Och jag kan inte göra mig till tolk för alla präster, men väldigt många präster resonerar just så. Jag tar hellre en begravning än en vigsel.
Jag tänker att nästan alla präster jag frågar därifrån säger så.
Jag har hört det också, men därför vill jag inte säga att alla säger det.
Såklart inte.
Väldigt många.
Men den som står utanför, så är det ju inget, det hade varit konstigt om den hade tänkt att
det var roligt att få ha en begravning.
Visst är det jobbigt att ha en begravning.
Ja,
för man har bara varit på sin egen någontings.
Och just det.
Personligt drabbad av sorg. Det är ju inte du, utan du står ju där och får sprida hopp och ljus.
Precis.
Men så att det är inget konstigt att den som står utanför kyrkan tänker, vad kul att du var med på den här festligheten av vigsel. Och det är klart det skulle vara om du vigde din dotter.
Eller någon annan
bekant. Och då är det ju en helt annan femma.
Liksom, ja, för då är man ju med på
då är det en del, jag får dela eran glädje för den känner jag. Men det är ju inget konstigt.
Och det kan ju vara säkerligen andra saker också. Men jag föredrar att göra det här framför det här. Under min utbildning så vet jag folk som, om jag bara slapp predika. Alltså, för mig, va? Det är ju därför jag vill bli präst. Jag ska predika. Nej, inte riktigt så. Men det är ju det är det bästa
För att landa i den också. Den här svårigheten att vara präst. Jag hade ett samtal med en präst som kände så här, just nu är jag på en plats i livet. Den har haft lite sjukskrivningar. Det har varit saker i livet som har drabbat den här prästen, som har gjort att inte lika hoppfull om livets godhet för att man sett baksidan. Som man gör i perioder, men vissa menar andra.
Just det.
Och sa då till mig så här att det är inget kul att predika längre. Eller jag var inte så, inte kul. Utan jag kan inte predika just nu. Klarar inte. Och jag bara responderade direkt, men då tar vi bort det just nu. Och den här prästen bara, vad skönt att vi kunde prata om det. Att du, för som präst känner man att man måste predika. Det är ju det jag är satt här för att göra. Fast om livet nu är bajs. Alldeles för enklat gånger 10. Och det känns så att du kan inte stå där och känna dig trovärdig inför dig själv. Så för personen är säkerligen kapabel till att skriva en hyfsad predikan, men inte känna att jag kan inte stå för det här. Och det gjorde så mycket i prästmänniskan. Så det var också så här fint samtal för det måste man också kunna få känna i perioder.
Ja, absolut.
Du sa ju till mig, om det inte var förra veckan, 2 veckor sedan, nyss i podden. Du inte kände samma glädje att du då återvann predikningar. För att du inte hade inspiration.
Jag kände ingen inspiration. Tänkte, vad ska jag säga? Liksom. Jag har ingen glädje i det här. Utan då plockar jag fram sånt som jag gjort förut. Liksom, och höll den, för det kunde jag göra. Det är inget problem. Men just det här skrivandet och få fram något så här. Så där är det ju verkligen att man kan, som jag sa, jag tycker ju mycket om att predika, men man ska ju också ha alltså inspiration är fel ord för att man är inte riktigt, utan det är lika mycket transpiration så att säga. Så. Men man har ju ändå det där att man måste må okej, tycker jag ändå.
För att kunna höra vad jag ska säga.
Ja, vad ska jag säga? Vad är det för att jag ska kunna ge andra hopp, så måste jag ha hopp själv på något sätt, typ så.
Men det är inte det, för att det syns ju också på någon som står och säger någonting med ord utan ande och hjärta.
Det syns
ju så tydligt.
Liksom. Jag tänkte på det här, vi var inne på några stycken som vi hade en diskussion här på någon lunch här om veckan som anknyter till det här lite grann, men det här med vad måste man vara troende när man är präst? Alltså det måste man ju såklart nu, men det vi kom in på att förr i tiden var det inte lika självklart, alltså inte på det här sättet, för att förr i världen, för inte tusen år sedan, utan kanske för 100-150 år sedan.
Precis.
Vad har den här pojken, han har läshuvud. Liksom.
Han ska bli präst.
Vad ska han göra? Han måste få studera, han ska bli präst.
Mm.
Och då blev man präst. Sen hur det var med ens egen personliga tro spelar mindre roll. För just att den här hade läshuvud, han kunde läsa, han kunde skriva, han kunde formulera sig och han kunde tala.
Mm.
Alltså så ska han bli präst. Mm. Så då var det ju, det var ingen som frågade på det sättet, är du troende? Det gjorde de kanske, det var mindre viktigt.
Spännande.
Sen kan man ju fortfarande, sen kan man också tänka att i det samhället så var det kanske så att alla hade någon sorts förhållande till tro och kyrka i alla fall. Inte så att alla kanske skulle med våra mått med att kalla sig kristna eller troende på det sättet.
Många fler.
Och det fanns ändå i samhället liksom att på söndag går vi i kyrkan. Ja. Och då, sen, jag vet inte hur många som gick, men de flesta. Så, man skulle vara där. Och var man inte där så kunde prästen säga, jag såg inte dig i kyrkan i söndags. Var därför att man kände varandra. Var var du någonstans då? Så att på så vis var det väl. Men ändå, där fanns det man behöver faktiskt inte vara troende för att vara präst. Man kan behöva kunna formulera en predikan. Och då kan man väl tänka, så kan det ju vara nu också, men jag tror inte att det finns någon präst som säger liksom och försöker att, eller jag tror inte att det finns någon präst som skulle kunna säga saker som den själv inte tror på det sättet. Så.
Nej, jo, i perioder.
Ja, i
alltså,
perioder.
Tvivlande, nu orkar inte jag, men Gud bär. Alltså, det handlar inte om att jag inte tror, utan det handlar om tvivlar på världen. Men också idag är det ju inte samma status. Alltså det finns ju tusen pojken har läshuvud. Ja, det kan bli
advokat.
Eller flickan har läshuvud. Det kan bli massa saker.
Men alla konfirmander ska bli jurister. Så att det är många som vill bli.
Precis.
Man behöver inte bli präst om man har läshuvud.
Utan du snarare. Ja, det finns ju en prästbrist. Och vi har ju liksom. Du måste ha ett kall, annars kommer du inte gå den vägen.
Nej, men precis.
Hörru du, vi måste kasta oss på en andakt.
Det ska vi göra. Och då ska vi välja, tänker jag, söndag som är 20:e söndagen efter trefaldighet. För det är nämligen den söndag som kommer nu här. Rubriken är att leva tillsammans. Och jag läser ur Johannes evangelium. En man som hette Lazarus låg sjuk. Han var från Betania, byn där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde Herren med välluktande balsam och torkade hans fötter med sitt hår. Och Lazarus som låg sjuk var hennes bror. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. När Jesus hörde det sa han, den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. När han nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Men sen sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Ja, jag tycker det här är en jag vet inte, man har valt lite märkligt när man har valt ut det. Det händer ju inget.
Nej.
Alltså, Lazarus är sjuk och Jesus är ledsen. Det är vad det står.
Mm.
Sen kommer han, vi vet att han kommer att bota. Eller Lazarus dör.
Men det här var vi inne på förra veckan också. Det här med valet av evangelietexter. Eller textuttaget.
För
den som var då förra gången var ju om när Jesus spottade. Och en del av det var helt fantastisk. Men den var alldeles för lång. Då kan jag återknyta till förra veckan.
Mm.
För jag satt ju då som gudstjänstbesökare på gudstjänsten då när den texten lades och sen predikades.
Mm.
Och där satt också 50 stycken 17-åringar, alltså de som går ledutbildningen.
Aha.
Och den här texten höll på och höll på och höll på. Och jag tänkte så här, nej, det förstår de inte.
Nej,
sen
nej.
Var predikan lysande och verkligen knöt ihop det. Och så här, hur skulle ni känna? Ja, men så här, och gjorde det bra, bröt ner det och gjorde så och tog inte alla delar. Men det var bara tur att det var en sån lysande predikan. Det är svårt. Det här är också en sak som gör... Det vänds sig bort. För den här säger också väldigt lite.
Ja,
för fortsättningen säger väldigt, väldigt mycket.
Ja, just det. Det är där det händer, så att säga.
Och men, här säger, också, men jag säger inte ja, också om teologen.
Det här är också... Ja, just det. Det här är också, var vi väl också inne på förra veckan, lite märkligt. När Jesus hörde det sa han, den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet. Alltså har han fått sjukdomen för att Gud ska bli liksom, för att de ska kunna visa upp att Gud är en bra Gud. Det är också en märklig syn, en Guds bild tycker jag. Som att Gud på något vis sänder sjukdomar för att vi ska förstå hur stor Gud är som kan bota dessa sjukdomar.
Ja.
Det är inte heller riktigt bra. Alltså helt ärligt så vet jag inte riktigt vad jag ska säga om den här texten. Nu ska jag inte predika på söndag, vilket är ganska skönt. För jag vet inte, jag hade hittat på något såklart. Men då hade jag nog utgått ifrån ämnet kanske, eller från GT-texten eller så. För GT-texten är mera givande, för den handlar om Orpa och Rut som följer sin svärmor Nomi.
Mycket spännande
berättelse. Det är en helt annan sak.
Men du vill låta texten stå för sig själv.
Låt texten stå för sig själv och så kommer den heliga ande och talar till
er var och en.
Ja.
Då får vi höra dagens psalm.
Ja.
Vad är det för någonting?
Jo, då tänker jag sjunga psalm 602. Så länge solen värmer jorden.
Så länge solen värmer jorden och kornet kan få gro. Så länge ögonen nu lyser av hopp och framtidstro. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge händer söker i solidaritet. Så länge bönen öppnar vägar mot din verklighet. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge rätten tillåts flöda och sanningen nå fram. Så länge sorgen får en boning i en öppen famn. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge barnen vågar hoppas på ett framtidsland. Så länge blommor kan få knoppas i Guds skaparhand. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge ljuset skingrar mörkret när ordet idag blir kött. Så länge människan har värde och liv blir återfött. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja.
Tack för det, Kjell. Allt är lika fint när du spelar och sjunger för oss.
Ja, och den här är fantastisk, den här salmen, tycker jag också.
Tack.
Lite svårsjungen, men fantastisk.
Och tack också kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälper oss med detta. Hörrni,
inte här och sjunger för oss, kanske?
Nej,
jag vet inte. Kanske är jättebra.
Pass, hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!